P3, Sveriges Radio.
Ångermanland, november 1674. De snoriga, smutsiga barnen vaggar fram och tillbaka i det skumt upplysta rummet. Några av de minsta gråter uppgivet. De har inte fått sova på många timmar och flera av dem yrar i vakendrömmar. Framför dem spelar två äldre pojkar en sorts skuggteater. En häxa som rider på en bakvänd ko på väg till djävulen i Blåkulla. Plötsligt hoppar ett av barnen upp och börjar vifta med händerna. Hon pekar skrikande på väggen. Häxan är på väg. Flickan ylar att hon ser häxans nål stickas in genom väggen och långsamt öppna upp ett stort hål. Nu sträcker trollpackan in en hand genom hålet. De utmattade och livrädda barnen vrålar i panik. Nu ser de alla häxan. Hålet vidgas långsamt och plötsligt står hon där, hel och hållen och stirrar på dem. Är det en dröm eller verklighet? Flickan vet inte. Men alla andra ser ju också häxan. Häxorna finns. Och de kommer för att ta barnen.
Det här är berättelsen om häxprocesserna. En rättsskandal utan dess like som slog sönder familjer, byar och socknar. Och som ledde till att hundratals kvinnor brändes på häxbålen som flamma i Sverige i skarven mellan gammal vidskepelse och moderna upplysningstankar.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det stora oväsendet, häxprocesserna i slutet av 1600-talet, är långt ifrån de första. Inte i Europa och inte i Sverige. Men paniken som sprids under de 8 åren mellan 1668 och 1676 som det stora oväsendet pågår, liknar ingenting annat i svensk historia. Trots att rättsstaten Sverige är relativt uppstyrd slår det slint i hela systemet. I by efter by vittnar hundratals barn om att de har blivit bortförda till Blåkulla och tvingats se på när trollpackarna bolar med djävulen.
Blåkulla var en mytisk plats där Satan höll fest, där de människorna som var lierade med Satan flög.
Therese Söderlind är författare och har skrivit romanen Vägen mot Bålberget, som handlar om häxprocessen i Torsåker.
Barnen som vittnade sa ju också att de hade flugit på en ko eller flugit på grannen som var förtrollad den natten. Och det nämns i trolldomsprocesserna, de nedskrivna papperna, som Blåkulla. Men det förklaras inte mer än att det var där han höll till, Satan.
Allt tar sin början en höstdag år 1667, när den 11-åriga Gertrud Svensdotter är ute och vallar jätter i närheten av Österdalälven. Med sig har hon, förutom jätterna förstås, en 2 år yngre pojke, Mats Nilsson. De har nog en helt vanlig arbetsdag, men de är ju trots allt barn. Så när det är dags för lunch börjar de hungriga ungarna bråka om en bit bröd. Båda är så sugna på den att de börjar slåss. Och Gertrud som är äldre och starkare vinner förstås över Mats. Plötsligt upptäcker de att några av jätterna är försvunna och får syn på dem ute på en liten holme i älven. Jätterna är värdefulla och Gertrud kan inte komma hem och ha tappat bort ett helt gäng av dem. Så hon hissar upp kjolen, vadar ut i holmen och hämtar hem de bortsprungna djuren. Mats står kvar på strandkanten. Kanske är han inte modig nog att kliva ut i vattnet. När de kommer hem berättar Mats för sin pappa om vad som har hänt. Det har ju inte direkt varit en toppen dag för honom. Först blir uppklodd av Gertrud och sen inte våga sig ut i älven för att hämta hem jätterna från holmen. Han kanske inte kan låta bli att brodera ut lite och säga att förresten var det nog så att Gertrud kunde gå på vattnet. Det var därför det var hon som gavs ut i holmen och inte han. Inte för att han inte vågade alltså, utan för att hon har trollkrafter. Pappan lyssnar på Mats berättelse och sen återger han den för byns nämndeman, som i sin tur berättar den för kyrkoherden. Och kyrkoherden tar det hela på största allvar och plockar in Gertrud på förhör.
Berättelserna måste ha varit fantastiska när de kom och man pratade säkert om det i stugorna och sen drömde man om det även vuxna. Och jag tror att man hade mycket vidskeplig tro, man trodde att det fanns väsen i skogarna. När man drömde då om detta, det är inte säkert man kunde skilja på dröm och verklighet på det sätt vi kan. Barn gör ju inte det, de tror ju att det de har drömt om har hänt på riktigt och man måste säga att det här har inte riktigt hänt.
I flera månader pågår förhören. Och till slut har Gertrud erkänt att hon har trollkrafter och att hon dessutom har varit på Blåkulla och gjort både det ena och det andra. Men prästen nöjer sig inte med det, utan vill veta vem det är som har lärt henne. Det måste finnas en vuxen som har lett in henne på Satans väg. Gertrud pekar ut sin lärare i häxeriet. Det är hennes pappas nya tjej, Märit Jonsdotter, som han tänker gifta om sig med eftersom Gertruds mamma är död. Att ett barn kallar sin nya stuvmor för häxa är kanske inte helt ovanligt. Men den här gången kommer det leda till döden för Märit och för hundratals andra kvinnor. För med Gertrud Svensdotters bekännelser och utpekande väcks Satans raseri till liv och häxhysterin börjar sprida sig. Snart ska bålen brinna i stora delar av hela norra Sverige. Samtidigt som Gertrud anklagar sin plastmamma och en hel bunt andra kvinnor för att vara häxor, pluggar en ung borgarson vid namn Lars till präst i Uppsala. Som präst bytte han namn till Laurentius Honeus. Lägg hans namn på minnet, för honom kommer vi stöta på igen i den här berättelsen. Det bör ha varit ett av de hetaste samtalsämnena bland folk i alla fyra samhällsstånden. Bönder, borgare, adel och präster. Och mest av allt kanske bland teologerna vid Uppsala universitet. Prästerna ska ju upprätthålla Guds ordning. Och om nu djävulen har klivit upp på jorden och håller på med allsköns ondskefulla verk, grubblar de teologikunniga säkert på hur man ska bli av med honom. I ståndssamhället Sverige står prästerna högre i rang än borgarna. Och det är ganska sällsynt att man kan komma upp sig i den sociala hierarkin. Laurentius Honeus och hans bror har sina föräldrar som är en framgångsrik borgarfamilj och tackar för att de kan utbilda sig och kliva in i prästståndet. Både familjens goda ekonomi och deras vilja att ge sönerna det bästa i livet spelar nog en stor roll här. Och det är inte bara barnen som gynnas när familjen lyckas knuffa ut ungarna ur boet och in i prästgården. Laurentius Honeus mamma, Elisabeth, är förmodligen hemskt belåten över sönernas framtida status. Hennes framtid är tryggare nu när sönerna tar klivet uppåt i samhället. Men det är en falsk trygghet. En stor olycka är på väg in i hennes liv. Och när hon bara några år senare desperat kommer behöva sina söners hjälp, kommer båda två att svika henne.
Tror man på Gud så tror man också på Satan. Så att då kunde man säga att det är att tjäna Satan att syssla med svart konst. Den här grogrunden som kom ifrån berättelserna, det späddes på av prästerna som kunde vända det mot människorna. Och sen måste man ju då försöka stävja det. Och då kom de här trolldomsprocesserna in i bilden.
Tillbaka i Dalarna, där den 11-åriga Gertrud Svensdotter blev den olyckliga utlösande faktorn till den första häxepidemin, pågår kaoset fortfarande. Hundratals kvinnor anklagas för att vara häxor och på magisk väg har stulit mat av sina grannar och för att ha tjuvmjölkat andras kor. Tjuvmjölkningen kunde till exempel gå till så att trollpackan tillverkade en så kallad bjära, ett litet magiskt väsen som kunde skickas ut för att sno mjölk av grannarna. Det kan låta som en liten grej och knycka lite mjölk av någon. Men det här är tider av missväxt, hunger och fattigdom. Och mjölken är superviktig. För av den får man grädde som är huvudingrediensen i smör. Och smör, det är hårdvaluta i 1600-talets Sverige. Om man roffar åt sig av grannarnas mjölk, stjäl man alltså kapital från dem. Och så det värsta av allt.
Att man hade fört barn till Blåkulla. För barnen är ju framtiden. Så att man förstörde barnen, det var det som ansågs mest graverande.
Trollpackarna rövar bort barn och tar dem till Blåkulla, där ingen annan än djävulen själv har bjudit in till fest. Det dansas, svärs och slåss. Och så långt låter det inte väldigt annorlunda från en helt vanlig byfest. Men sen blir det värre.
Bordet är dukat i fest och på högsätet sitter antifar själv, djävulen. Vid kanten av varje bord står en gammal trollpacka med baken i vädret och tjänar som ljusstake. I de nedre kroppsöppningarna i vaxljus instuckna. En orkester av bortrövade män spelar trumpeter med ändorna. Efter en storslagna middag går djävulen till sin kammare och tar in trollkona efter trollkona för att förlusta sig med dem. De överlämnar sin kropp och själ till Satan och följer villigt med i den naturvridna sexakten som sker rygg mot rygg. På Blåkulla sker allt från fel håll. Häxorna föder djävulens barn ur fel håll. Och spädbarnen kastas direkt i de puttrande grytorna för att lagas till djävulska dekokter. Barnen som har tvingats dit av trollpackorna blir vittnen till det hela makabra spektaklet.
Djävulen själv skär barnen i fingret och skriver in deras namn med blod i sin svarta bok. Sen får de nya djävulska namn, till exempel Stygga, Guds död och Tvidej. Efter det är de fast i djävulens klor. Den ena fantasifulla berättelsen efter den andra vevas fram om hemskheterna i Blåkulla.
Och jag åkte dit på en kossa med den och den kvinnan och de här barnen var med. Och sen togs ju de barnen in till förhör och hade fått lyssna och berättade sina bitar. Och man ser ju att de mindre barnen har ju inte lika blommiga berättelser som de äldre.
De anklagade utsätts för tortyr genom att man bland annat hänger upp dem i handlederna, klämmer fingrar och händer med handklovar av trä, en sorts tumskruvar, och håller dem vakna omänskligt länge. Tortyren skrivs inte så noga in i protokollen till hovrätten, men vi kan räkna med att det används om de anklagade är envisa och vägrar bekänna.
Vad det gäller tortyr så uppmanade man ju, Trolldomskommissionen uppmanade i början att man skulle använda tortyr för att få kvinnorna att erkänna eftersom man egentligen behövde deras erkännande för att få verkställa en dödsdom.
Både för att bekännelsen är stark bevisning, men också av omtanke om brottslingen. Om man har erkänt kan man ta emot nattvarden, få syndernas förlåtelse och rädda sin odödliga själ.
Så jag tror att de blev inlurade i att tro att de kanske skulle få en straffpredikan eller två eller tre och sen skulle de få gå hem till sina barn. För de behövdes ju hemma. Det är det som är så otroligt att man avrättade så många människor i produktiv ålder.
Men en förhärdad brottsling som inte erkänner kan inte bli förlåten och är då dömd till helvetet efter döden. Och en efter en bekänner kvinnorna. Dödsdomarna haglar. Även barn döms till döden, även om det, precis som tortyr, var otillåtet enligt svensk lag. I den första processen, år 1668, året efter att Gertrud Svensdotter hade gått på vattnet i Österdalälven, döms 30 personer till yxa och bål i häradsrätten, bland andra Gertrud själv. Här ska blodet flyta. Men Sverige är inte vilda västern. Det finns faktiskt ett ordnat rättssystem. Och dödsdomar kan inte häradsrätten, den lokala domstolen alltså, utfärda bara så där. Det krävs beslut i hovrätten. Alltså kan det inte bli några avrättningar förrän hovrätten har granskat och godkänt domarna. De brukar gallra rätt rejält. Och så blir det också här, när de tittar på domarna från den första häxprocessen i Dalarna. Av de 30 dödsdomar som har utfärdats godkänns bara 7 av hovrätten. Men vi kan nog utgå från att man är rätt så handfallen på högre ort. Hos det styrande skiktet i Stockholm är det nog lite svettigt nu. Man har nämligen koll på hur illa det kan gå. Det finns flera exempel, från bland annat Tyskland, där häxepidemier har gått helt bananas. För det är ju som sagt inget nytt under solen, det här med förföljelser av häxor. Redan på 1400-talet, alltså 200 år tidigare, hade två munkar skrivit Malleus Maleficarum, häxhammaren. Den ökända handboken i hur man spårar upp, torterar och gör sig av med häxor. Den här handboken är fortfarande väl använd på 1600-talet. Det här med källkritiska grundprinciper har uppenbarligen inte riktigt slagit igenom. Man vill till varje pris undvika att häxsmittan tar över landet. För nu har nämligen oväsendet spridit sig runt hela Siljan.
Och så man vill ju hålla folket på plats eller hålla dem nöjda. Och det var prästerna som skrev och till kungs och förklarade att de ville ha de här processerna. De ville stävja trolldomen. Och prästerna beskrev att det var oro bland folket. Man var missnöjda för det var missväxt, eller det var svält snarare. Och då såg man det som ett oväsen bland de lägre klasserna.
Det måste få ett snabbt slut. En särskild trolldomskommission tillsätts, en sorts resande hovrätt som kan utfärda dödsstraff på plats. Det första stället den sprillans nya trolldomskommissionen kommer till är Mora, där häxpaniken är i full sving. Och kommissionen har ett uppdrag, tysta för Guds skull ner det här spektaklet. Agera kvickt, avrätta tillräckligt många och lägg sedan locket på det här stora oväsendet. Och tillräckligt många, det visar sig i Mora var 23 personer. 22 kvinnor och en man. Då har kommissionen varit på plats i 2 veckor.
Från Stockholms håll då så hade man diskuterade om man skulle stödja de här processandet eller inte. Och man beslutade att göra det för att få lite lugn och ro ut i landet. För man resonerade som så att får de sina avrättningar så lugnar det ner sig. Vilket det givetvis inte gjorde. Det är som att tända eld på olja. Det blev värre.
Det här är bara början. Åter i Uppsala. Bara några år senare är det äntligen dags för examen och prästvigning för Laurentius Horneus, borgarsonen från Härnösand som är på väg upp i smöret. Han börjar leta jobb och vill helst hitta en plats där den förra prästen är enkling. Då kan han ta över efter den gamla prästen utan att behöva konservera prästänkan, alltså gifta sig med prästens gamla fru. Det var helt enkelt som man gjorde. men Laurentius hittar en gammal präst vars fru har dött i Torsåkers pastorat i Ångermanland, ungefär 5 mil från hemstaden Härnösand. Hornéus tar över stafettpinnen som själasörjare i socknen.
Jag tror att Laurentius Hornéus var en maktgalen personlighet och att han kanske var förälskad i sig själv och blev förälskad i känslan av att kunna utöva Guds makt på jorden.
Bönderna i trakten vet inte om det ännu. Men Laurentius Hornéus kommer dra olycka, skräck och död över hela bygden. För nu, i början av 1670-talet, börjar häxjakten att krypa närmare och närmare Torsåkers pastorat. Den har rasat i Dalarna, sprider sig till Hälsingland och vidare norrut mot Ångermanland. Trolldomskommissionerna har gjort sitt bästa för att lugna ner det hela och försöka begränsa utbredningen så mycket det går, men har blivit överröstade av det upprörda folket och av prästerna som också sitter i rätten. Staten som står för lag, ordning och rättsprinciper måste kapitulera inför folkets vrål efter blod. Tortyr tillåts och man godkänner också dödsdomar som har utfärdats trots att den dömda inte har bekänt. Och innan det når den församling där Hornéus är präst är det Härnösands tur att drabbas, år 1673. Ungefär 100 kvinnor anklagas och pekas ut av en hel hop med barn. Och först ut att bli angiven är någon som vi redan har träffat på i den här historien.
Elisabeth Målare sitter på de anklagades bänk. Hon värjer sig mot svärmen av påståenden som kastas mot henne. Nej, hon har inte stulit mjölk med något fantasifoster till bjära. Och nej, hon har inte rövat bort stans fetlagda repslagare för att rida på honom baklänges till Blåkulla. Och repslagaren, han har inte spelat fiol i Blåkulla och dessutom slickat djävulens hund i baken. Vilka befängda anklagelser. Men rätten tror inte på henne. Inte mindre än 28 barn har vittnat om alla vidrigheter hon har utsatt dem för. Hon vädjar till domaren. Jag är en respektabel kvinna. Båda mina söner är präster. Kontakta Laurentius. Min son Laurentius Hornéus. Han är präst i Torsåkers pastorat och han kan intyga att jag är oskyldig.
Hon försökte då föra fram till sin fördel att hon kan inte vara trollpacka. Hon har ju fött 2 söner som har blivit präster. Men det tog man inte hänsyn till. En av anledningarna kanske var att ingen av dem kom till hennes undsättning och talade för henne. Och man kan ju fundera då vilken slags man var den här Laurentius, eller Lars då, som inte brydde sig om att hans mamma kanske skulle bli avrättad. Jag tror att han var övertygad om att det fanns trollpackor och att de här kvinnorna var skyldiga. Han kan ha varit kvinnohatare.
Elisabeth står på sig utan sönernas hjälp och nekar till anklagelserna. Men så utsätts hon för en av de vanligare taktikerna för att få dem misstänkta att bekänna. Hon förs ut till stupstocken och hotas med att avrättas utan att få syndernas förlåtelse om hon inte bekänner. Och precis som så många andra erkänner hon, i rädsla för helvetets kval. Hon halshuggs och kroppen bränns på bål hösten år 1674 tillsammans med 40 andra dömda.
Många vuxna kvinnor erkände att de hade flugit till Blåkulla och att de hade tagit med sig den och den väninnan eller grannfrun. Och så försökte man få dem att också erkänna. Och man har undrat varför så väldigt många egentligen då erkände. Många gjorde inte det, men många erkände. Och ibland efter övertalning.
Det är nu 6 år sedan det stora oväsendet, häxjakten, börjar. Och en bra bit över 100 kvinnor har fått sätta livet till. Och nu drar det vidare in över Ångermanland, mot Torsåker. Och där välkomnar Laurentius Hornéus och hans kyrkoherde epidemin med öppna armar. Kyrkoherden, en man vid namn Johannes Vatrangius, ger Hornéus ett specialuppdrag. Professionell häxjakt. Han ska jaga fram trollpackarna och han specialiserar sig på att gå via barnen. De var nyckeln till att få häxorna dömda och Hornéus backar inte för något när det gäller att få barnen att hitta på historier om traktens kvinnor. Hornéus son Jöns har i efterhand berättat om hur hans farfar terroriserar bygdens ungar i skriften En sannfärdig berättelse.
För att de inte ska ändra sina vittnesmål, att de ska fortsätta att anklaga sina mammor och de berättelser de har sagt att de inte ska ändra sig, så ska han ha hotat dem och skrämt dem på sätt som de antagligen aldrig kom över.
Det berättas om att han låter piska barn som trilskas. Om inte det räcker skär han upp vakar i den frusna älven och trycker ner barnen i det mörka, iskalla vattnet tills de plötsligt kommer ihåg alla häxor de har sett. Mindre barn, som inte är lika stryktåliga, kan han tvinga fram berättelser från genom att stänga in dem i sin bakugn och lura dem att de ska bli uppeldade. Socknens nya själasörjare är alltså som stigen rakt ur en mardröm. Och som att det inte räckte med vittnesmålen från barnen i trakten anställer han också professionella barnvittnen, så kallade visgossar.
Visa nog att kunna peka ut trollpackorna. De sa att de kunde se djävulens märke i deras pannor. Och för dem måste det också vara oemotståndligt att kunna bli lite upphöjda. De var fattigare än någon fattig, de hade inga föräldrar. Och plötsligt så lyssnar man på dem, och i Torsåker också så blev de betalda. För varje kvinna de pekade ut skulle de få 25 öre. Och det finns angivet då i räkenskaperna.
Hon är hos visgossar. Två killar i 13-årsåldern från Nordingrå står vid kyrkporten, supereffektivt eftersom alla går till kyrkan, och pekar ut häxorna, som sen släpas iväg och kastas i fängelse. Att gå till kyrkan är alltså livsfarligt om man är kvinna i Torsåkers socken. Men att inte gå till kyrkan är ju också livsfarligt, för hur misstänkt inte det? Typiskt häxor att inte gå på mässan i Guds hus. Moment 22 alltså. Visgossarna får en oerhörd makt, men det räcker inte hur långt som helst. När en av visgossarna råkar peka ut Honeus egen hustru tystas han snabbt ner med en örfil. När han inser sitt misstag stammar han snabbt fram att han nog fick solen i ögonen. Det var det som gjorde att han trodde sig se djävulsmärket i prästfruns panna. Vissa i byn är alltså immuna mot häxanklagelserna. Men förutom prästfrun är det precis som de andra häxjakterna runt om i Sverige under det stora oväsendet här i slutet av 1600-talet. Det kan vara vem som helst i de lägre samhällsstånden som pekas ut som trollpacka.
Det finns de som har tittat på om det var så att de som hade speciell kunskap, som kanske barnmorskor eller de som sysslade med lite läkekonst, de skulle vara speciellt drabbade, men det har man kommit fram till att det var inte så. Det var de som fanns i barnens närhet.
I masshysterin som utbryter hjälper vare sig gott rykte eller schysst ekonomi. Det hjälper inte heller att kyrkan har gått ut med ett påbud om att prästerna vid varje gudstjänst ska läsa en bön som varnar för trollpackorna och för att slå sig i slang med djävulen. Man kan ju se framför sig hur folk spanar in sina bänkgrannar i kyrkan och undrar vilka som är trollkärringar och om de redan har en pakt med djävulen. Efter att Honeus dammsugit trakten på vittnesmål från barn och misstänkta häxor inleds trolldomsprocessen i Torsåkers pastorat i oktober år 1674. Horder av barnvittnen anklagar ett hundratal misstänkta häxor. Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i området har blivit beskyllda för häxeri. Förhören går till på det vanliga sättet, med tortyr och med barn som radar upp den ena orimliga och osammanhängande historien efter den andra. Efter 3 veckor kommer domslutet. 71 personer döms till döden. 65 kvinnor, 2 män och 4 pojkar.
Och man sa ju också att de var inte sig själva, de var inte längre den här, det är inte längre din hustru utan det är Satans verktyg. Så jag tror att de hölls åtskilda på samma sätt som man i andra tider har hållit människor fångna, tagit av dem deras kläder kanske, deras mänsklighet för att göra dem till någonting man kan avrätta.
De låses med största sannolikhet in i fängelse, en källarhåla under tingslokalerna, i väntan på hovrättens beslut. Där kommer de få sitta hela vintern.
Stanken från medfångarnas avskräde gör att de får kvällningar och blundar när de en efter en gör ifrån sig den gemensamma slaskinken. Stanken ligger tjock i hela fångkistan, där de lortiga och illaluktande trollpackorna trängs i väntan på att de fina herrarna i trolldomskommissionen ska besegla deras öde. En smal lycka är att kylan fryser innehållet i hinken snabbt. Kylan som också plågar dem alla om nätterna. Förhoppningsvis har skitlukten avtagit, lagom till att de anhöriga, de som fortfarande mäktar med, kommer för att lämna dem något att äta. De delar på maten, delar ängslan och den ovissa väntan. Kroppen magrar och det kalla golvet tycks bli hårdare mot höftkammen för varje natt.
De allra flesta räknar nog med att hovrätten kommer omvandla majoriteten av dödsdomarna till ett mildare straff. Men det verkar råda kaos i trolldomskommissionen och efter en lång väntan godkänns samtliga dödsdomar hux flux. I juni år 1675, ett halvår efter att domarna avkunnats, först de dömda ut ur sin fängelsehåla och in i Torsåkers kyrka. Där håller kyrkoherde Vatrangius en svavelosande straffpredikan. De som har erkänt sina brott får nattvarden och syndernas förlåtelse. Och det går upp för alla, att den här masslakten verkligen kommer genomföras. Ett vittne berättar. Då börjar de förstå vad som skulle ske. Här ropades himmelskriande hämnd över de som hade förorsakat deras oskyldiga död. Men här hjälper vare sig rop eller tårar.
Männen och sönerna höll spetsgård. De tog alltså de högafflar, spjut och annat man hade som var vasst och vaktade den här skocken av framförallt kvinnor som skulle fösas upp på det här berget och gå till sin egen avrättning. Och jag tror att det var väldigt viktigt för prästerna att få någon slags acceptans bland befolkningen för att avrätta de här kvinnorna. Det var ju männen som skulle se till att driva upp dem på berget och de skulle ju ses som egentligen Satans verktyg.
Och så börjar vandringen. Vittnet berättar. De drev oss, 71 stycken, av vilka endast tvänne kunde sjunga en psalm som de under vägen upprepade sedan de sjungit den till ända. Många dåna under vägen av matthet och dödsängslan, vilka av sina anhöriga släpades fram till rättsplatsen, som ligger mitt i pastoratet, en halv mil från alla tre kyrkorna, och kallas Bålberget.
Det är en stig och det finns även en minnessten där uppe. Och det är den som har den här inskriptionen, att här brann häxbål 1675. Kvinnor dog, män dömde. Tidens tro drabbar människan.
De utmattade fångarna knuffas alltså längs den gropiga stigen av sina vakter och familjemedlemmar. Med tanke på att det är ungefär en femtedel av bygdens kvinnor som går i de dödsdömdas tåg, känner förmodligen de flesta rätt många av dem de nu är på väg att skicka in i elden. Stupstockarna är förberedda och bålen sprakar friskt i juniluften.
Bålberget, Ångermanland, juni 1675. Hon kisar upp och ser lågorna avteckna sig mot sommarhimlen. Så får hon en hård knuff och ramlar fram till böden. Framför henne i marken färgat mörkröd av hennes medsystrars blod. Stanken av död och brinnande kroppar är kompakt. Och runt omkring henne hörs desperata skrik och hjärtskärande gråt. Där står hennes man och barnen. Hennes yngsta ropar förtvivlat efter mamma. Som i en dimma lägger hon huvudet på stupstocken. Skarprättaren höjer yxan. Hon blundar. Suset i hennes öron blir högre och högre. Tills det känns som att huvudet ska sprängas. Så tystnar allt tvärt.
Det helvete som människornas själar skulle frälsas från har de själva nu skapat och står mitt i sitt eget brinnande inferno. Efter halshuggningen får de dömdas familjemedlemmar släpa kropparna upp till bålet. Ja, bålet är förstås anlagt i backen ovanför stupstockarna. För om det hade varit nedanför hade elden släckts av de säkert hundratals liter blod som flöt från de huvudlösa kropparna. Efter avrättningarna packar man ihop och beger sig hemåt. I det nordiska sommarljuset, omgivna av ljudet av insektsurr och fågelkvitter, går en rad människor i det vackra ångermanländska landskapet. Familjer som har förlorat sina döttrar, systrar, hustrur och mammor.
I Torsåker då så har man räknat ut att mellan var fjärde och var femte kvinna blev avrättad. Och de familjerna då skulle ju klara sig utan henne. Och det saknades ju då kvinnor i produktiv ålder, så att det var nog inte så lätt att få tag i piger heller. Man ser i protokollen att det kan vara en mamma och alla hennes vuxna eller halvvuxna döttrar som är anklagade. Så det var nog stora svårigheter för många familjer efteråt.
Men ändå är inte traktens, och kanske framförallt inte Laurentius Honeus lust på blodslut. Kungen, den unga och ganska nytillträdda Karl den XI, som är fullt upptagen med utrikespolitiska bryderier, får ett brev från traktens präster. Där begär de att även få avrätta de barn som hade vittnat om synderna i Blåkulla. De hade ju också deltagit, och för att utrota Satans inflytande över bygden måste även de dö. Fast nu är måttet rågat för trolldomskommissionen. Chefen över den resande häxdomstolen, Karl Sparre, är inte nöjd med hur det gått till i Torsåker. Det som hände där var ett byråkratiskt misstag. Statens roll är att se till att rättsprinciperna upprätthålls i de lägre instanserna och hos vanligt folk. Och vansinnet i att avrätta 71 personer, dömda på högst oklara grunder, får inte upprepas. Han trycker på paus för alla dödsdomar i trolldomsfall tills vidare. Och det här räddar förmodligen många hundra liv. För runt om i norra Sverige sitter det fullt av dödsdömda häxor som nu inte kan avrättas eftersom hovrätten inte godkänner domarna. Men alltså, kan vi pausa här en liten stund och prata om hur det kunde bli så här? Ja, där går förklaringarna isär. En del menar att det handlar om kvinnohat. Och det stämmer att majoriteten av de som döms för trolldomsbrott i Europa är kvinnor. I Sverige är så många som 99 av 100 av kvinnligt kön. Men det finns gott om exempel på män som har dömts. På Island är nästan alla män. Och i de finska riksdelarna är en stor andel män. Det går dock inte att komma ifrån att kvinnorna står längst ner i hierarkin och kanske är lättare att komma åt. För samhällshierarkin verkar också spela roll. Kvinnorna i bonde- och borgarståndet kunde dömas och avrättas. Men att en adelskvinna skulle stå inför skranket var helt otänkbart. Den enstaka gång som någon ur adeln pekades ut tystades det raskt ner. Sen har vi ju kyrkan.
Var prästerna som var den ultimata orsaken till att det kunde ske? För på platser där prästerna försökte stävja de här ryktena och barnens berättelser, där hände ingenting, där blev det inga processer. Utan det var prästerna som gjorde det här möjligt.
Och på fullaste allvar tror man ju att djävulen finns. Att det finns en ond kraft som vill förleda människorna och som leder raka vägen ner i helvetet. Det är klart att man måste agera med kraft när han börjar knycka åt sig människosjälar och oskyldiga små barn. För att barnen drabbas, det är kanske värst av allt. Föräldrarnas beskyddarinstinkt är lika stark på 1600-talet som i alla tider. Finns det ett hot mot ens barn, ska det undanröjas. Mitt i allt det här lever människorna sina vardagsliv, med sina vardagsproblem och sina vardagskonflikter. När man nu plötsligt kan göra en rättssak av privatsaker och anklaga den man är osams med för att vara häxa och få ut sin hämnd genom att hon dras inför rätta, då blir det kaos. Och nu, på sommaren år 1675, 7,5 år efter att vansinnet hade börjat i Dalarna, har kaoset nått sitt klimax. Närmare 300 människor har avrättats. Långt många fler har anklagats och dragits inför rätta. Familjer har slagit sönder. Byar förtärts av misstankar, rädsla och hat. Men det är inte över än. Flera människor ska få sätta livet till. För nu har häxepidemin styrt kosan mot huvudstaden.
Åsögatan, Stockholm, april 1676. Några höns flaxar undan för en kärra som skramlar fram i vårslasket. Bakom en av kornbodarna står en skock med barn i blandade åldrar. De pratar om örlogsfartyget som sprängdes i bitar i vårluften vid Strömmen igår. Några av småpojkarna beskriver entusiastiskt hur det blev ett fyrverkeri av träsplitter och bråte. Det liknade ingenting de någonsin sett. Det måste ha varit trolldom. Gävlepojken viskar till en av småpojkarna att han sett hon som kallas Näslösan. Hon med syfilis sjuk näslös man nere vid Strömmen. Hon är en trollpacka, det måste väl alla förstå. Om Gävlepojken som själv varit på Blåkulla säger så, då måste det vara sant. Säkert var det trollpackan Näslösan som såg till att fartyget sprängdes i bitar.
För samtidigt som blodet flyter på Bålberget i Norrland har satans raseri nått Stockholm. Stockholm är en stor stad i Sverige med tidens måttstock. Ungefär 40 000 människor bor här. Om katastrofen i Ångermanland upprepas här, att en femtedel av alla kvinnor dras inför rätta, döms och avrättas, innebär det ungefär 4 000 torterade och döda kvinnor. På sin väg till Stockholm har djävulen tagit vägen över Gästrikland och norra Uppland och skördat ytterligare några liv. På flera ställen har man försökt stoppa häxryktena, men ändå avrättas flera kvinnor. I Gävle får häxjakten en liten medhjälpare som ska spela en av de främsta rollerna i huvudstaden. Den olyckliga stackaren heter Johan Johansson Gris, men kallas i folkmun för Gävlepojken. Han vittnar mot ett helt gäng kvinnor i Gävle, bland annat sin egen mamma som dömdes och avrättades. Efter mammans avrättning skickades Johan till släktingar i Stockholm. Och där har han installerat sig och är mer än redo att fortsätta med sin angiveriverksamhet i stans fattigkvarter på Södermalm. Den 12-åriga Gävlepojken kommer till stan i maj år 1675 och gör sig direkt ett namn bland barnen i kvarteret. Han lär ut sina vittneskonster, som till exempel om man fejkar ett svimmanfall vid anblicken av en häxa till de andra, och två flickor blir hans främsta medarbetare. Tillsammans börjar de peka ut häxor. Och flera barn ansluter sig och berättar också dem om Blåkullas fasor som de utsatts för när trollpackarna har rövat bort dem dit. I stan upprättas så kallade vakstugor. Sådana fanns runt om i landet under häxprocesserna och i stugorna samlades barnen in för att vara säkra från häxorna och djävulen. Häxor kan nämligen knycka åt sig barn som sover och istället lägga dit till exempel ett förtrollat vedträ som ser ut precis som barnet. För att förhindra kidnappningen hålls barnen vakna i förvaret. Det är ju en form av tortyr att inte få sova. Och barnens medvetanden blir förmodligen rejält dimmiga i vakstugorna. Och dessutom är förvaret i vakstugan en alldeles utmärkt plats för att drilla barnen i deras berättelser och för att få samstämmighet i rätten om blåkulla lögnerna. Paniken sprider sig och man inrättar en specialdomstol även i Stockholm för att lugna ner det hela. Tanken är att försöka övertyga föräldrarna om att tygla sina barn, få slut på ryktespridningen och tysta ner hela härvan. I förhören med barnen är det kalla handen. Man tror inte på deras berättelser. Borgmästaren som håller i utfrågningarna skäller på ungarna för att de har litat på den sladdriga jävlepojken. Så är det dags för Johan Johansson Gris, jävlepojken själv, att förhöras. Kanske känner han att hans stjärna håller på att dala och vill desperat fortsätta stå i rampljuset. För han gör en hel omvändning som ingen hade förväntat sig.
Borgmästare Tegner och hans tjänstemän sitter i domstolen framför en beryktade gossen Gris från Gävle. Han som ställt till med så mycket kaos i stadens fattigkvarter. Inför uppspärrade ögon och tappade hakor för kunna pojken. Det är jag som är häxan. Jag har tagit näslösans skepnad för att förvilla. Johan Johansson Gris tittar ut över sina åhörare. Han har bekänt att det är han själv som är den onda trollkonan. Som har antagit de anklagade kvinnornas skepnad och själv fört barnen till Blåkulla. Det är honom alla ska vara rädda för. Rätten skakar på huvudet. Är ungen helt från vettet? Borgmästaren biter ihop sina käkar så hårt att kinderna dallrar. Och ansiktsfärgen skiftar från rödmosig till illröd. Nu är måttet rågat.
Medlemmarna i rätten tar nog inte jävlepojkens bekännelse på allvar. Det är för vansinnigt för att tro på. Men borgmästaren gör även han något helt oväntat här. Han dömer jävlepojken till döden, baserat på hans bekännelse. Förmodligen för att statuera ett exempel. Det är osannolikt att dödsdomen i slutändan verkligen kommer att leda till en avrättning. Pojken är minderårig och det har ju stramats åt rejält i trolldomsmålen. Genom att döma honom till lagens strängaste straff blir man i alla fall av med honom eftersom man låses in i häkte. Men galenskapen har slagit klorna i både barn, föräldrar och präster i Stockholm. Och bevisen mot de anklagade kvinnorna fortsätter att strömma in. Det verkar alltså utveckla sig på samma katastrofala sätt som i Norrland. Dödsdomar utfärdas och sex kvinnor avrättas genom yxa och bål. Ett av stjärnvittnena bland barnen, en flicka som heter Lisbeth Karlsdotter, skryter med att hon minsann kan se till att det bara finns tre levande kvinnor kvar i Stockholm. Hon själv och hennes två bästisar. Alla de har pekat ut så här långt har slutat sina liv på stupstocken. Och stans häkten är fullproppad av anklagade trollkärringar. Stenen är i rullning. Och nu lurar katastrofen runt hörnet om man inte får stopp på det hela. Och det verkar inte avta. I slutet av juni, år 1676, ett år efter att jävlepojken först kommit till Stockholm, döms ytterligare två kvinnor till döden. En av dem heter Malin Matsdotter. Hon äger en egen gård, har extra knäckt som barnmorska och har minst sagt mål i mun. Faktum är att hon är känd för att vara rätt så kaxig. Bland de som anklagar henne för att vara häxa står hennes egna döttrar. Malin är finländare och kan inte rabbla de böner på svenska som prästerna befaller henne under förhören. Och hon vägrar hårdnackat att erkänna att hon håller på med trolldom och tar barn till Blåkulla. Eftersom hon så envist vägrar bekänna och dessutom mopsar upp sig mot rättens ledamöter tas beslutet att Malin ska brännas levande på bål. En av rättens ledamöter, en läkare, tycker synd om henne och föreslår att straffet ska mildras. Kan man inte först bränna henne med glödgade järnstänger så hon blir medvetslös av smärtan och slipper uppleva och brännas levande? Men nej, det humana förslaget går inte igenom. Det är direkt på bålet som gäller för Malin. Den 5 augusti samma år förs hon till Hötorget för att möta sitt grymma öde. Hon leds upp på bålet. Man visar henne barmhärtighet genom att en påse krut knyts kring hennes hals för att döden ska komma snabbare. In i det sista behåller hon sin stolthet och vittnen berättar att hon varken skriker eller gråter när bålet tänds och elden tar hennes liv. Det här tolkar man som ett bevis för att hon verkligen är skyldig. Det måste vara djävulen som hjälper den onda häxan att utstå plågan från röken och lågorna. Men så plötsligt, en månad senare, får hela häxraseriet ett slut med en fullständig tvärnit. Den 11 september, år 1676, förhörs den 15-åriga Annika Tomsdotter, ett av de barn som vittnat mot Malin Matsdotter och sänt henne till hennes fruktansvärda död. Mitt i berättelsen om gruvligheterna hon utsatts för på Blåkulla börjar Annika plötsligt gråta och bekänner att allt är bara lögn och påhitt. Hon har aldrig rövats bort om några häxor. Det är de andra barnen som har tvingat henne att hitta på alltihop. Rätten frågar henne nyfiket om det kanske är så att andra vittnesmål också bara är bluff. Jo då, så är det. Annika kan ge namn på andra barn som också prästats till att ljuga. Hade det funnits kvällstidningar på den här tiden hade uttrycket stoppa prästarna omedelbart och unisont vrålats från samtliga redaktioner. För med Annika Tomsdotters vittnesmål börjar hela härvan nystas upp. Och redan samma dag har barn efter barn tagit tillbaka sina berättelser. Innan kvällen kommer har till och med det lilla stjärnvittnet Lisbeth Karlsdotter, hon som skröt om att kunna sända varenda kvinna i Stockholm till skarprättaren, fallit i föga. De följande dagarna börjar de anklagade kvinnorna att frikännas och släppas ut ur häktescellerna. Och istället döms Lisbeth och hennes två bästa kompisar till döden. Tillsammans med den nu 13-åriga Gävlepojken, som ju redan sitter häktad dömd till döden, avrättas de i december år 1676. Dessutom väljs en 15-årig flicka som vittnat mot sin mor och moster slumpmässigt ut bland alla barnvittnena att piskas på fyra av stadens torg. Efter 12 piskrapp på varje torg dör flickan av sina skador i tukthuset. Den monumentala rättsskandalen som det stora oväsendet var avslutas alltså med att fyra barn får sätta livet till. Och ganska snart går ett påbud ut till landets präster. Sluta läsa bönen där ni varnar för trollpacker och häxeri. Predika istället att detta av Satan inrättade blodbadet ej var rådeligt att understödja. Nu tar man alltså avstånd från hela det stora oväsendet. Så är vansinnet över. Men hur går livet vidare efter något sånt här?
Visgossarna kan ju ha vandrat vidare. Just de två som var från Nordinger och som vittnade eller pekade ut kvinnor i Torsåkers församling. De sägs ha blivit dödade efteråt. En hade hittats vid en vägren med inälverna utslitna. Ja, lynchade kan man väl säga av människor.
I Ångermanland står den före detta häxjägaren, prästen Laurentius Honeus, fortfarande och predikar inför sin församling. På kvinnosidan är det skrämmande glest när han gör sin avbön och läser orden om att det hela aldrig skulle fått ske.
Det sägs att man tog omvägar för att slippa gå förbi hans hus. Det byggdes en ny prästgård på andra sidan en dal. Han kanske inte ville bo kvar så nära.
Hans sonson som har skrivit Honeus livsberättelse skriver att han minns en del av dessa vittnen som genom sådana våldsamma framfarter och hårda medfarter förlorar sin hälsa för all framtid. Honeus spår i bygden är svåra att bli av med. Minst 300 människor har avrättats och långt många fler anklagats.
Det måste ha varit förfärligt för de barn som visste att de hade stått och vittnat och fantiserat med alla andra att sen få veta att de var ansvariga och leva med att de var ansvariga för att deras mammor, stora systrar, grannar, piger hade blivit halshuggna och brända på bål. Och de skulle leva med det hela livet. Och det sägs då att en del av dem blev aldrig sig själva igen.
Det kommer dröja fram till slutet av 1700-talet, alltså ungefär 100 år innan Gustav III avskaffade dödsstraffet för trolldom. Flera dödsdomar för trolldomsbrott kommer utfärdas innan dess. Men långt ifrån på samma sätt som den galna klappjakten på häxor som skedde under de 8 år i slutet av 1600-talet, som för evigt har etsat sig in som en av de mest mardrömslika och skamliga tiderna i den svenska historien.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Nils Svennem Lundberg och Tove Palén.
Masshysterin som ledde fram till häxprocesserna kan kännas främmande för oss moderna 2000-talsmänniskor. Tron på vidskepelse, brist på vetenskapligt kunnande och liten omvärldskunskap präglar folkets liv på 1600-talet. Och idag ser världen helt annorlunda ut. Vi är välutbildade och i stort sett vad som helst är bara en googling bort. Men är vi i själ och hjärta så olika våra föregångare i historien?
Det hade hänt oss om vi hade fötts för 10 generationer sedan. Då hade vi antingen blivit anklagade och suttit där på de anklagades bänk, eller också var det de som spred de här historierna och pekade ut varandra.
Idag tror de flesta inte på trolldom och djävulen. Men vi ska inte tro att moderniteten har vaccinerat oss från häxjaktens mekanismer.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.